When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Håkan Mild har varit tillbaka i Blåvitt i dryga 2 år och redan bytt tränare 2 gånger och sparkat sportchefen Pontus Farnerud. När jag träffade Blåvitts klubbdirektör för en poddintervju för 1 år sedan berättade Håkan Mild om vad som lockade honom tillbaka. Om att omsättningen på ledare och spelare skadat verksamheten. Om vägen fram mot att utmana om SM-guld igen. Om det verkligen går att gå om Malmö FF snabbt. Dessutom talade Mild om vikten om att köpa tillbaka Kamratgården, om att damlaget kan flytta in där, om friktionen bland spelarna 2021, om att ta hem Pontus Dahlberg, om kritiken från förra spelaren Andres Vasquez, om varför förra ordförande Frank Andersson är helt snett på det, om att få till ännu mer dialog med alla supportergrupperingar.
Som nickar in den efter nickskarven där.
Ja, det är samma hörna igen i stort sett.
Och Håkan Mild är alltså sist på bollen den här gången.
Håkan Mild! 2-0! Vilket skott! Håkan Mild!
Ja, underbart skott han får på här.
Ja, han är kungen. Håkan Mild.
Den är speciell den här maten, Peter Pan Awake.
Ja, en tradition är det för dem. Det vill de alltid ha när de har vunnit.
Håkan Mild är en person som verkligen andas IFK Göteborg. Han har en lång karriär som spelare och därefter var han sportchef fram till 2014. Nu är han tillbaka på Kamratgården efter 7 års frånvaro, denna gång som klubbdirektör. Trots IFK Göteborgs satsningar och det starka varumärke som klubben besitter så har de sportsliga framgångarna varit blygsamma på 2000-talet. Bara 1 SM-guld och 4 cuptitlar får ses som en underprestation av en av svensk fotbolls giganter. I podden pratar vi bland annat om anledningen bakom att Blåvitt inte lyckats bättre. Statusen på den klubb som Håkan Mild nu återvänt till. Samt om friktionen som fanns bland spelarna på Kamratgården under 2021.
Nej, men helt klart så var det en spretig grupp, helt klart. Och sen är det inte så konstigt, det är många spelare in och ut, ledare in och ut. Så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där.
Håkan Mild talar även om den stora omsättning som det varit på både ledare och spelare och något som påverkat klubben och gett den skiftande inriktningar. Håkan Mild ger inte mycket för tidigare ordförande Frank Anderssons försök att se till att Blåvitt skulle bli mer synligt i förorterna i Göteborg.
Att Frank Andersson säger så, som han sa, det är faktiskt rätt befängt om jag ska vara ärlig. IFK Göteborg satte sin akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på spelarna och de klubbarna så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de föreningarna.
Det blir även en diskussion kring den omtalade situationen med Kolberg Sigtorsson som stängdes av Blåvitt för ett sexuellt ofredande på Island 2017. Och där Håkan Mild nu menar att Sigtorsson möjligtvis hade kunnat stanna och spela för klubben om han bara följt den överenskomna planen.
Vi skulle göra ett arbete tillsammans med Kolberg och vi får prata med Kolberg om det naturligtvis, men då tyckte man nog inte att det var... Det var rättvist och då valde man att gå isär helt enkelt.
Men podden är naturligtvis mer än så här, och vi pratar om att Håkan Mild vill få till en bättre dialog med alla Blåvitts supportergrupperingar. Om att IFK försökte få hem Pontus Dahlberg under januarifönstret. Om vem som gör vad av Mild och sportchefen Pontus Farnerud. Om vikten av att idag ha ett damlag som allsvensk klubb. Om betydelsen av återköpet av Kamratgården. Om hur mycket Blåvitt gick plus förra året. Samt att Mild inte alls delar Andres Vaskes kritiska syn på Blåvitt. Detta och mycket mer. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
Jag är 50.
Bor?
Onsala.
Familj?
Ja, fru och Julia.
Utbildning?
Jag är utbildad snickare kan man inte säga. Vi har gått 2 år i snickarutbildning.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Jag kör en Volkswagen.
Vad läser du?
Just nu läser jag lite 2 småböcker från Stefan Söderfjell. Det handlar om motivation och ledarskap.
Vad tittar du på?
Oj. Jag tittar ju mycket på fotboll. Och sen ska jag titta på en del serier när... För att slappna av.
Vad lyssnar du på?
Jag är nog allätare när det gäller musik. Men jag gillar typ U2, jag gillar Matchbox 20, jag gillar Lasse Winnerbäck, den typen av musik.
Vad spelar du på?
Tänker du musik eller någonting annat?
Vad du associerar, det kan ju vara allt från hästar till tv-spel till instrument.
Ingenting. Jag spelar ingenting, totalt ointresserad. Mm.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Ja, det är VM 94 såklart. Jag har haft många fina upplevelser, men det är ju, den slår ju det mesta.
Finns det någon tröja du är glad du bytt till dig?
Ja, Frank Rijkaard bytte jag till mig. En spelare som jag har största respekt såg upp till.
Vem hade du som idol som barn?
Jag hade Tord Holmgren, Glenn Strömberg i IFK faktiskt. På den nivån var det.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Liverpool är mitt favoritlag förutom IFK Göteborg då naturligtvis. Men först var det Liverpool. Jag fick dels kunde man se på tv och dels fick jag en tröja av min stora syster som var i England på språkresa. Och då hade med sig Liverpool-tröja.
Vilken spelare, den tuffaste spelare du mött?
Den svåraste kanske. Det finns ju många bra man har mött men som var svåra att komma åt och sådär. Det, 2 framförallt, det var Dunga och Rijkaard var svåra att möta. Det var ju kanske inga spelare som var så snabba eller supertekniska men otroligt duktiga på att täcka boll och flytta boll också, göra rätt saker.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Med? Oj. Jag säger som jag brukar, Stefan Rehn är nog den absolut bästa som jag har spelat mycket med. Men sen har jag spelat med jättemånga som är skitduktiga. Men någon som jag liksom klaffar bra ihop med och som jag tycker är en otroligt bra spelare. Det är Stefan Rehn. Han har varit snabbare så har han varit en världsspelare.
Vilken regel vill du ändra på?
Ja, det skulle vara det här att man blåser offside så sent så att man inte bara kan blåsa med en gång.
Vilken är din favoritfilm?
Oj. Svår att svara på faktiskt. Jag får passa på den. Det finns så många bra.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker aldrig och ljuga. Men sen så kan det vara i olika situationer där den sanningen rakt fram inte helgar situationen, så att det finns liksom en anledning att säga sanningen rakt ut, men jag försöker och vara så ärlig jag kan i alla lägen.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Jag var hyfsad på samhällskunskap, religion.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag får väl säga att jag är en extremt privilegierad människa, så att det vore hemskt att säga att, säga att jag inte var lycklig. Sen kan man ha sina perioder ändå av olika anledningar, men jag känner mig lycklig.
Vad gör dig rädd?
Ja, krig. Jag har ju aldrig varit med om det och inte varit ens varit nära. Det är väl något. Nu sitter man väl i en situation. Vad händer? Vad händer om Ryssland går in i Ukraina? Vad kommer det att spegla av i övriga världen? Sen så är man väl rädd för att någon nära och kära ska gå bort eller bli sjuk eller något sånt.
Den profil som Håkan representerar ger ett större avtryck framåt i den i det uppdrag som Håkan kommer få. Och då tror vi att Håkan är den som är rätt person för att leda det här ett steg till.
Det har varit en diskussion en tid och jag blev lite överraskad. Jag har varit ifrån IFK ganska länge, så att lite överraskad blir jag.
Du är ju tillbaka, dock i en ny roll i IFK Göteborg. Klubbdirektör är väl titeln numera, du har varit sportchef tidigare. Hur kom det sig att du tog det klivet?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag fick frågan och det var absolut inget. Det var inget givet, för jag hade det bra. Jag hade många olika roliga uppdrag, men någonstans är det väl där svårt att klippa den här navelsträngen och man har den dialogen, så någonstans så är jag uppvuxen med IFK och alla dess ledare jag har haft och vänner som har varit där, så det är svårt att säga nej.
Hur överraskad var du när du fick samtalet med frågan?
Ja, men jag var nog väldigt överraskad om jag ska vara ärlig. Det trodde jag inte. Jag hade väl fått frågan innan om att kanske sitta med i styrelse. Men det har jag inte gjort i och med att jag jobbar på radiosporten och sånt. Så då passar inte det. Så därför har jag sagt nej till det. Men att jag skulle få frågan att bli klubbdirektör, det var överraskande.
Att återigen gå in i ett jobb som är en livsstil, fanns det något du tvekade kring?
Ja, jag vet ju att det äter upp en. Jag vet ju att när man är så dedikerad till någonting så tar det ju extremt många timmar av ens tid, och tankeverksamheten är ju i princip alltid där, så att jag var ju, och det var ju då jag var som sist, och då var jag ju i IFK som sportchef nästan 8-9 år, något sånt där, att det tar ju extremt mycket kraft, så det var väl en betänklig för med tanke på familj och sådana saker, och att man har ju klart mycket, mycket friare liv och inte vara i en förening.
Hur reagerar just omgivningen att du återigen skulle gå in i en tillvaro som ju kan vara prövande på många sätt?
Nej, men jag har ju en fantastisk familj så sett, så att de tyckte väl att i princip att om jag vill göra det så klart att jag ska göra det.
Efter totalt 27 år i IFK Göteborg, varav 8 som sportchef, så väljer nu Håkan Mild att lämna Blåvitt för ekonomistudier. Med sina 5 SM-guld och 459 A-lagsmatcher anses 42-åringen vara en av klubbens främsta spelare genom tiderna. I år är det även 20 år sedan han var med och tog det klassiska VM-bronset. Mild gör sin sista arbetsdag i klubben den 27 mars.
För 8 år sedan så satt vi i Göteborg. Det var faktiskt min andra podcastintervju var med dig. Du hade precis slutat som sportchef. Då jag lyssnade igenom den och du pratade om att du var rädd att det skulle vara jobbigt att sluta. Var det jobbigt att lämna den världen?
Alltså, det är ju ens identitet så mycket. Och för mig speciellt som har varit så länge i IFK. Så det är klart att det var en identitet som försvann. Men jag har fått göra otroligt mycket roliga saker, och det var ju inte så att jag satte mig ner och inte visste kanske exakt vad jag skulle göra, men det gick ganska snabbt där att jag fick frågan från Radiosporten och var med där. Jag fick frågan ganska snabbt att bli samtalsledare på Handelskammaren, så att jag där har jag haft 4 grupper. Lennart och Björnen som driver med familjen, där visste jag ju att jag skulle jobba en del med. Och sen har jag ett antal och andra olika uppdrag som jag hade innan också, som bolag som jag var delägare i. Så att jag var inte orolig att jag inte skulle ha något att göra, men det var väl om jag skulle tycka att det är kul, om jag skulle få den här adrenalinkicken då, som är svår i förhållande till idrotten.
Fick du den?
Inte på samma sätt får man inte det. Och jag gillar affärer, jag gillar organisation, jag gillar att man blir bra tillsammans. Så att själva den grejen kan man väl få, fast inte som det är i ett idrottslag. Där är det verkligen, man vinner och man förlorar, och det är extremt mycket känslor, och det är en känslostyrd verksamhet, och på gott och ont, kan man hantera den, så är det ju, då är det ju spännande och väldigt roligt.
Nu är du förvisso en liten annan roll, klubbdirektör, som jämfört med sportchef, men vad är du bättre på idag som du har lärt dig med att driva bolag, samtalsledare, varit expert? På vilket sätt är Håkan Mild bättre 2021-2022 när du kommer tillbaka?
Nej, jag har ju fått en större erfarenhet av näringsliv och driva verksamheter naturligtvis. Sen jag tror att jag har blivit äldre, då får man nog kanske lite bättre tålamod. Man kanske inte brusar upp på en gång, utan man är nog lugnare. Förhoppningsvis är jag mycket bättre på att lyssna och helt enkelt hantera människor. Det tror jag att jag är mycket bättre på än jag var förut kanske.
En del av att leda en allsvensk förening är ju att man är mycket i media, vare sig man vill eller ej. Vad lärde du dig av att jobba journalistiskt, även om du var expert på fotbollsmatcherna, men du var ju ändå del av en liksom publicistisk organisation som Radiosport?
Ja, men alltså, det var ju fantastiskt kul, och jag har fått jobba med så otroligt duktiga människor, allmänbildade människor som visst, de kan idrott, men de kan så otroligt mycket mer, så vi har haft fantastiskt intressanta diskussioner. Men något som är med liksom är att jag tror att vi har varit, jag tyckte inte att vi var det i IFK, för jag tyckte att vi var väldigt transparenta, och det, vi stängde aldrig ut i media fick alltid gå in i omklädningsrum med mera. Det är ju liksom företeelsen idag som har gjort att man inte gör det, men vi hade inte så då. Sen fick vi väl kanske lite kritik ändå för att det var stängt och sådär, men jag tyckte inte att det var så. Däremot som idag så tror jag ju verkligen på att alltså, transparens, vi har inget att dölja, och vissa saker tycker man att man om att man gör, och vissa saker tycker man andra om att man inte gör då, liksom så här. Så att jag, där känner jag ingen, där känner jag att där har jag nog lärt mig ganska mycket, att liksom att vi försöker göra vårt bästa hela tiden, och ibland misslyckas man, och då får man ta det då bara.
När jag intervjuade dig 2014 så sa du att det var ett lämpligt tillfälle att kliva av. IFK Göteborg är en bra organisation, en ekonomi i balans, bra spelare, bra förutsättningar, allt på Kamratgården. Alltså, ser man vad som hände efter 2014? Visst, det finns några cuptitlar och några allsvenska medaljer, men det har inte varit några SM-guld. Vad är det som, vad gick snett?
Ja, det kan jag inte svara på faktiskt, varför, vad som har gått snett. Det är i och med att jag inte har varit inne i verksamheten. Jag tyckte ju så då, och IFK var ju väldigt, väldigt nära 2015 och vinna SM-guld också. Jag tror man var tvåa 2014, så att det tyckte jag väl stämde ganska bra.
Ordförande Mats Engström, som måste varit den som har frågat dig, han hoppade av. Visste du om det, att han skulle kliva av?
Till? Nej, det visste jag inte.
Hur reagerade du på det?
Nej, så jag inget speciellt egentligen, och det är väl någonting också man har lärt sig, att det är en extremt volatil bransch, och tittar man på hur IFK och andra klubbar har sett ut genom åren, och man tänker på hur man har suttit i olika SEF-frågor, och man har träffat alla andra allsvenska klubbar, och så hur många människor det är som har bytts ut. Alltså det är ju helt otroligt egentligen, så att det är ju en sån värld, så jag kan inte påstå att jag är förvånad.
Men är ändå människor, någon som ringer en och säger ska du komma tillbaka, och sen kliver den av rätt kort därefter. Det hade jag blivit överraskad.
Alltså med det är väl klart att om jag får frågan så förstår jag ju att allt inte är helt hundra, att man har frågor in i en förening, så att det ser inte så konstigt, så att nej, jag har ingenting jag reagerade supermycket över.
Om man ser till Max Markusson som lämnar, vad lämnar han efter sig? Vad kommer du till för dukat bord? Eller hur väl dukat är bordet när du kommer i början av 2021?
Nej, men IFK tycker jag är en väl organiserad klubb. Absolut, man har gjort många bra saker, helt klart.
Vad saknades vid det dukade bordet?
Nej, men jag tror att just att det hade varit sådana skiftningar hela tiden, och att det hade bytts människor, och det har bytts tränare, och det har bytts internt med också i organisationen. kontinuiteten fanns inte där, så att det är väl det som har varit den stora för IFK. Och så har man också behövt spara ganska mycket, och då blir de sportsliga resultaten kanske efter. Jag tror att om man känner att det är otryggt på något sätt, då tror jag att det påverkar en verksamhet ganska mycket. Så det är nog kanske en sån känsla som har varit med. Jag tyckte att jag kom till en klubb som hade bra struktur och bra verksamhetsplan, bra handlingsplaner. Sen så ska man ju göra det också.
Vilka samtal har du med din företrädare?
Jag har inga samtal med Max.
Varför inte?
Nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Det är väl så när man börjar någonstans, som när jag slutar som sportchef, då slutar jag. Då försvann jag därifrån.
Och det, men hade inte du någon överlämning överhuvudtaget? Du bara gick?
När
du slutade som sportchef?
Jag hade ingen överlämning. Det var ingen sportchef.
Nej, precis. Men här kommer ju ändå en... Är det inte naturligt att man ändå ringer sin företrädare?
Ja, men det hade inte varit fel alls. Det hade väl varit jättebra, men jag gjorde inte det.
Varför kom inte det initiativet från något håll, tror du?
Nej, jag vet faktiskt inte varför det var så. Det finns liksom ingen negativ.
Känner ni varandra?
Nej, jag känner inte Max. Jag har hälsat på honom när jag har träffat honom på matcher eller när jag har sett honom på stan någon gång, men jag känner han inte.
Sportchefsjobbet kan du ju. Vad ingår i det uppdrag du har nu?
Nu är jag ansvarig för helheten, så att det blir ju en helt klart stor skillnad jämfört med sporten. Sporten så ska man se till att ha ett bra lag. Man behöver egentligen inte tänka så mycket på intäkter mer än naturligtvis när man ska ha en grupp av spelare där det ska finnas möjlighet till försäljning naturligtvis. Men där får man ju en budget som man följer. I mitt jobb nu så ser det ju till att intäkter och utgifter ska kombineras på så bra sätt så att vi har en bra verksamhet.
Inom kort så är det ju årsmöte, och ni, vad jag vet, har ni inte presterat ett resultat än, men ni hade ju ett medlemsmöte i höstas där ni talade om 5 miljoner plus. Vad slutade på 2021?
Ja, vi håller väl på precis nu. Vi har ett styrelsemöte ikväll, så då hoppas jag att vår ekonomiavdelning är helt klara. Men det blir ett helt okej resultat. Det blir bättre än 5 miljoner.
Bättre än 5 miljoner? Ja. Och ni hade budgeterat egentligen ett minus på 3,8 om
jag inte... Ja, något sånt tror jag. Jag var inte med i den när de gjorde den budgeten, men något sånt tror jag det var.
Vad är anledningen till att ni gör ett bättre resultat?
Dels så har vi ökat partnerintäkter. Dels har vi också haft ganska stora spelarförsäljningar. Och att våra fantastiska supportrar också kom till våra matcher trots att vi inte levererade det resultatet som vi hade önskat. Så att det är en kombination av att många som har varit med och stöttat IFK Göteborg.
Idag när vi gör podden så rycker man ju restriktionerna, vilket du talar för att både kuppspel och även allsvenskan blir full publik och så. Vad betyder det för er ekonomi om man ser till 2022?
Ja, men det är ju framförallt tre ben, och det är ju partner och det är ju publik och så är det ju tv-pengar. Så att det är en otroligt viktig del för oss.
Hur känner du kring ekonomin som Blåvitt har?
Ja, men jag tycker ändå, jag är faktiskt positiv, och jag tror faktiskt det engagemanget som har varit kring IFK. Nu var jag ju som sagt ganska länge sedan jag var i IFK innan, och då är man mitt i det, och de sista åren kanske man liksom inte funderade så mycket på just de bitarna, men det engagemanget som finns runt IFK Göteborg bland supportrar, medlemmar, partner. Jag är väldigt imponerad av att man vill så väl, trots att vi inte har levererat de sportsliga resultaten som man önskar, så är det många som är otroligt engagerade och positiva.
Om man tittar på er ekonomi så 2019 omsatte ni ungefär 140 miljoner med spelarförsäljningar, 100 utan, och sen 2020 sjönk det naturligt med pandemin, då var det 122 respektive ungefär 100. Och om man tittar på det som du numera har ansvar för, marknad, att ni är nummer 5 i Allsvenskan, men ni är rätt långt efter de som är före er, och ni är på runt 24 miljoner var ni 2020 som är Elfsborg. Nu kanske ni har ryckt upp er, men varför är inte IFK Göteborg varför kan man inte omsätta sitt starka varumärke i mer pengar?
Ja, du, framöver så förväntar jag mig definitivt att vi kommer att göra det. IFK Göteborg gör väldigt många bra saker, och det är naturligtvis att vi måste ju bli duktigare på att komma ut med det också, och vi måste bli duktigare internt och jobba med alla de här frågorna. Men jag ser väldigt positivt de närmaste åren för IFK Göteborg just i de frågorna. Jag är helt övertygad om att vi kommer öka.
Vad är nyckeln i att öka? Är det bättre sportliga prestationer, eller finns det något annat ni kan göra?
Ja, men sportliga prestationerna hör ju dit naturligtvis. Men jag tror liksom att det är en svåra verksamhet. Jag tror att just att ha det här kommersiella och ideella i en och samma verksamhet, där vi behöver stärka de banden. Vi behöver stärka banden med våra supporter. Vi behöver stärka banden i det kommersiella också, så att man förstår helheten, att vi är beroende av varandra, och att hjälps vi åt så blir det så mycket bättre. Och jag tror att det ofta är... Det kan vara svårt att få ihop den, och det är väl min ambition tillsammans med mina kompisar på Kamratgården och IFK Göteborg, att vi ska bli bättre på att engagera och involvera de starka krafterna som finns.
När ni tar kontakt med stora företag, vilket intresse finns för Blåvitt då?
Ja, men jag upplever att det är ett stort intresse. IFK Göteborgs varumärke är ju fortfarande väldigt starkt, och så är det ju också att om ett starkt varumärke utanför idrotten går ihop med ett varumärke i idrotten tillsammans, så slår det ju klart mycket bättre, om man får ut båda varumärken på ett bättre sätt. Så det är ju positivt om man gör det.
En av era huvudsponsorer, Serneke, har ju svajat lite med storägare och liknande. Du har säkert läst granskningar i Göteborgsposten. Så vilken oro kan du känna att de också verkar i en bransch vid en lågkonjunktur, kanske hade varit tufft, bygger och så, att det är något som är viktigt för Blåvitt att Serneke går bra, men att det svajar?
Nej, jag känner ingen oro alls just med om du pratar just om Serneke. Jag känner ingen oro. Det är ett otroligt starkt och fint varumärke som är väldigt duktiga, och vi har ju ett nära samarbete med dem, och det är ett fantastiskt företag.
Även Göteborgsposten som uppmärksammat den här skattedomen mot SKF och sponsring kontra Gotia. Så finner du någon oro i det?
Ja, men jag gör nog inte det riktigt. Sen är jag ju ingen expert på skatter, men jag gör nog inte det. Jag tror att det är svårare för de här ungdomsturneringarna när man får in ett visst antal pengar, hur man hanterar det kontra en klubb. Där ser jag det inte alls på samma sätt. Det ska man ha då, visa upp under en kort period och vad de här pengarna går till. Men för en klubb, ett samarbete med ett företag under längre tid, ser jag inte som någon stor fråga. Men som sagt, jag är ingen skatteexpert.
Det som även där det diskuteras kring Änglagårdsskolan kom ju upp i samband med ett poddavsnitt som några Häckensupportrar gjorde, och liksom att IFK Göteborg med sin tradition och kanske en arbetarklubb och politiskt kanske mer vänster, att de har en vinstdrivande verksamhet som sysslar med skola. Hur ser du på det?
Jag tycker det är helt fantastiskt att IFK Göteborg är med på en skola som gör så att killar och tjejer kan spela fotboll, och där en liten del av det här som IFK Göteborg får går rätt in i en förening och fortsätter att utveckla ungdomar och så att de blir bra i fotboll. Det ser jag som jättebra.
En del av verksamheten är ju att sälja spelare, och där har IFK Göteborg steppat upp, får man ju säga. Tre allsvenskan 2019, femma 2020. Hur viktigt är det?
Ja, men det är viktigt. Och det kan jag väl känna sen jag kom tillbaka, att fotbollen som sådan, och det kan ju vara att jag blir äldre också, så att det kan vara valda sanningar, men fotbollen har ju blivit en ytterligare växt och blivit en industri utifrån ett massmedialt perspektiv. det är fler människor i föreningarna som jobbar, som lever på det, som får sitt levebröd därifrån. Så att själva den biten, och det pratar man också mer inom i svensk fotboll också, att vi måste bli duktigare på att sälja spelare. Och det är ju naturligtvis en viktig del att vi utvecklar och utbildar spelare som sen tar steget ut. Vi ligger ju där i näringskedjan, så det är ju en intäktskälla, absolut. Om jag går tillbaka 10 år så pratar vi mycket mera, gör vi väl idag också, men då pratar man mycket mera att man skulle gå vidare i Europacuperna och vinna matcher mer än att sälja spelare. Och det gör man idag också, men det är en del som har kommit in i verksamheten också. Men det är en del av industrin, och det är så det är, och det är bara illa läget.
Vad är din tolkning av att danska klubbar är bättre på att få betalt? Det känns som alla supportrar nu tar upp att kolla Midtjylland, FC Köpenhamn, de får 100 miljoner. Sverige säljer, ja, det är 40-50. Vad är din tolkning? Varför är danska klubbar bättre?
Ja, jag behöver nog sätta mig in i det lite mer, men det är också definitivt en fråga som ställs nu och som är på sin spets. Man pratar mycket om det också i svensk fotboll, att danskarna är bättre, vi måste bli lika bra. Och det är väl den krassa verkligheten att de danska klubbarna ligger före oss i just i de bitarna. Det har man väl sett, att man vågar kanske satsa mer på yngre spelare och skriva längre avtal. Och svenska klubbar har inte varit lika bra på det då. Och det betyder att ska du få ett längre avtal, så måste du lägga mer pengar på en yngre individ. Vilket jag tror är helt rätt. Men tar du Midtjylland eller egentligen alla danska klubbar, så är de ju bättre än oss svenskar. Så att där har vi ett förbättringspotential.
En skillnad mot danska ligan kontra svenska är ju att de har ingen 51%-regel. De är ju mycket mer affärsdrivande. Att det smittar av sig kanske på deras verksamhet och att det blir något annat än ideell förening. Upplever du att det finns något fog för att Sverige ska lätta på den här 51%-regeln, och vad är din bild?
Jag tror inte vi är där på något sätt. Liksom. Fotbollen är inte där och supportkulturen är inte där. Så att,
vad vill du?
Alltså, jag är ju från en förening som definitivt inte vill, utan man har 51%-regeln. Så att, men jag är ju, alltså, har man en bra ägare, så jag ser väl inget problem i det. Men jag har heller inga problem med att det är som det är. Vi är medlemsägda, det finns en enorm kraft i det. Men jag tror att du definitivt har en poäng i det du säger, att det blir mer affärsdrivet om det hade varit på ett annat sätt, om man hade tagit på 51%-regeln. Sen behöver inte det betyda att det blir bättre, men det hade nog varit mer tankar ur affären och tjäna pengar.
Det finns ju även ett riskkapitalbolag som ju många klubbar i perioder haft, och jag menar ni transferintressenter. Ja. Hur villig är du att ta in dem ännu mer i verksamheten för att finansiera ett ännu bättre lag?
Alltså jag, från början så är det liksom ingenting som jag kanske tyckte att det här är ingenting som kommer generera att IFK Göteborg blir bättre. Men jag får nog ändra mig där, för att det gänget som IFK har, dess transferintressenter, är otroligt engagerade och vill IFK väl och återinvesterar i princip hela tiden. Så att det är ett jättebra komplement, och att det är ett antal individer också som har stort engagemang för IFK Göteborg, som också hjälper oss i andra affärer. Så att det är en grupp som är viktiga för IFK.
Hur mycket pengar kan de ta fram om ni skulle vilja?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag faktiskt
men har
inte.
Ni inte haft några diskussioner?
Nej, vi har inte haft några jag har inte haft några diskussioner att man ska lägga in ytterligare pengar. Alltså det som har hänt när man säljer spelare, att de pengarna som transferintressenterna ska ha då i det läget, att det har de återinvesterat för att de är sådana IFK-are.
Så egentligen menar du att de har inget större vinstintresse? De vill egentligen mest hjälpa IFK Göteborg?
Ja, det är definitivt min uppfattning med de individerna som jag träffar.
En annan stor affär som skett nu under din tid är ju Kamratgården, som jag vet inte om det är formellt tillbakaköpt eller är på väg. Den är formellt tillbakaköpt. Ja, varför var det viktigt?
Ja, men jag kan ju bara prata för mig själv. Och
ja, så. Det är självklart.
Men för mig är det ju en otrolig identitet. Det är vårt hem. Det är våra medlemmar, det är våra supportrar. Det är våran borg. Jag är uppvuxen där. Jag är uppvuxen där med alla ledare, alla spelare, alla fantastiska människor runt omkring som har skapat kulturen i IFK Göteborg. Att det inte var vårat
Hur upplevde du 2015 när man sålde?
Alltså jag har ju förståelse för när man hamnar i situation att man gör det. Det var ju av goda avsikten man gjorde det. Så det har jag förståelse för. Men det är helt klart så gjorde det ont i hjärtat. För än en gång, det är inget känslomässigt beslut att vi har köpt tillbaka Kamratgården. För det kommer vara bättre för oss ekonomiskt över tid också. Men det är ett känslomässigt att inte IFK Göteborg ägde Kamratgården. I alla fall för mig som har... Jag är uppvuxen där. Jag kom dit som 15-16-åring första gången och har upplevt otroligt mycket. Så för mig har det en otrolig betydelse att IFK Göteborg äger sitt Kamratgården. Och ser man ut framtidsperspektiv där vi kanske har tankar med att göra det ännu bättre och få ännu bättre möjligheter i det området. Och kanske bygga ut i en framtid också med tanke på att vi växer som organisation också, så att och kunna göra det då utan att behöva fråga någon annan. Det har ju också en betydelse. Vi hade en jättefin ägare i Varbergs Stenfastigheter som ägde Kamratgården, som har varit otroligt mötesgående i det här och har hjälpt oss att få tillbaka det också. Så att en god gärning, men jag är väldigt glad att det är tillbaka i IFK Göteborgs ägo.
Hur blir det en bättre affär ekonomiskt?
Ja, det är alltid bättre att äga. Det är alltid bättre att äga sin fastighet än att hyra den över tid.
Hur ser finansieringen ut?
Det är lån och att vi själva har gått in med en summa pengar.
Öppnar ni upp för att även damerna ska vara där framöver?
Ja, men i en framtid så ser jag ju naturligtvis att våra tjejer också ska vara där. Just nu så är de det inte, men i en framtid. Våra tjejer är extremt duktiga, de är unga, de är hungriga. Så att i en framtid så hoppas jag definitivt att de ska vara på Kamratgården också.
Hur viktig är den verksamheten att ni även satsar på damer och inte bara på herrar?
Ja, men den är jätteviktig. Jag tror inte att idag finns det ingen möjlighet för de större lagen att inte ha damverksamhet. Dels ur ett jämställdhetsperspektiv och dels ur ett perspektiv med våra partner med mera. Så ett damlag, det är givet. Och tittar man på våra akademi där våra tjejer är och har samma förutsättningar som våra killar, så är det otroligt viktigt 2022.
Ja, 2022. Varför, du som är uppvuxen på Kamratgården, varför kom det inte tidigare? Varför sker det här kulturskiftet rätt sent?
Men det är det inte att det har varit de sista åren att det har blivit det skiftet, och innan så var det inte så. Och innan kan jag tänka mig med IFK att då var det Jitex och det var Kopparberg och man inte ville stöta sig med de lagen på något sätt. Och IFK Göteborg var bara killar. Och sen varför det var så, det är väldigt svårt att svara på.
Ja, du har ju ändå varit en del av organisationen och ledningen under rätt många år. Var det något ni diskuterat tidigare?
Ja, herregud. Det var det. Och jag kan säga att den som drev igång det, kanske trots att många kanske inte tyckte det. Det är ju Roger Gustafsson. Han drog igång tjejfotbollen. Så han är ju den som har startat tjejerna i IFK Göteborg egentligen på eget bevåg på ett helt fantastiskt sätt.
Vad hindrade er från att göra det Häcken gjorde, det vill säga ta över mästarlaget?
Det var medlemmar som inte ville det, utan man ville starta från grunden.
Om du tittar framåt, ser du bägge lagen på Kamratgården och bägge utmanar i toppen av allsvenskan både för herrar och dam?
Ja, det har ju varit otroligt roligt. Våra unga tjejer är otroligt duktiga. Men nu är vi ju där i näringskedjan för våra damer, att det är division 2. De har gått från 4:an till 3:an till 2:an och de går på skolan. Har gått på skolan och har fått extra träningar, så att våra tjejer är otroligt duktiga. Våran utmaning blir ju framöver att behålla alla dessa duktiga tjejer, att inte de går vidare då till de större lagen, så att för att vi ska få att vi ganska snabbt ska ta oss upp i tabellen då, och speciellt då som att vi har gjort det från grunden, utan det här är ju våra unga tjejer som har varit i IFK sedan ung ålder.
Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men på kamratgården råder full aktivitet. Inte minst för sportchef Håkan Mild, vars telefon går varm. Sen han tog över som sportchef i Blåvitt 2006 har klubben genomfört drygt 70 spelaraffärer.
Vilken av dem som är lyckad är du mest med?
2007 då så var det Ragnar Sigurdsson den första riktiga som man gjorde själv och man åkte ut och tittade och han kom hit och vi vann nästan guld året efter. Han gjorde väldigt bra ifrån sig och sådär. Så han blev väl lite speciell ändå.
Du har ju en sportchef under dig, Pontus Farnerud. Hur är arbetsfördelningen för eran del? Jag kan misstänka att om man har en gammal sportchef som nu är ens chef så är det kanske inte helt lätt.
Nej, det kanske det inte är. Det är svårt för mig att svara på. Jag får fråga Pontus naturligtvis. Men han är ju sportchef och ansvarig för den sportsliga verksamheten. Och jag är klubbchef och ansvarig för hela verksamheten.
Men om ni värvar en spelare, vem är det som driver affären, skriver kontrakt och allt sånt? Det är det du eller Pontus?
Nej, det är Pontus som driver den affären. Sen är jag ju naturligtvis med när det gäller ekonomiska.
Sett till hur det har gått sportsligt för IFK Göteborg med olika tränarskiften och så, vad är ditt förtroende för sportchef Farnerud?
Pontus är definitivt en kille som jobbar stenhårt och gör allt för att IFK ska bli så bra som möjligt, så att jag har definitivt förtroende för Pontus Farnerud. Det är en kille som har en enorm arbetsvilja.
När mina kollegor intervjuade honom så tyckte han själv att ni hade en trupp som var bäst efter Malmö FFs trupp. Del av den uppfattningen.
Jag tycker det är bra att Pontus är väldigt positiv och inger förtroende för sin trupp. Det tycker jag är väldigt bra.
Men delar du uppfattningen? Har IFK Göteborg näst bäst trupp i allsvenskan?
Jag tycker kanske så här att jag har nog aldrig varit med om att en allsvenska som är så oviss som det har varit de sista åren och att många lag alltså pendlar mellan att göra riktigt bra matcher till att göra riktigt dåliga matcher. Och det är inget lag som egentligen, tar man förra året, som imponerar sådär våldsamt. Malmö är ju starka, liksom. De har många matcher och de är i Champions League och de har ett högre tempo. Så när Malmö väl kommer in i det flowet så tycker jag att de är bäst. Och jag har sett Malmö ganska mycket de senaste åren i och med jobba på raden och så. Så när de är bra så är de riktigt bra, tycker jag de är klart bäst. Sen så finns det ett antal lag där under som det är lite hugget som stucket. Så har de en bra säsong så kan de komma etta, tvåa, eller tvåa, trea rättare sagt, om Malmö då inte skulle lyckas. Vilket man inte gör varje år. Så tycker jag att AIK, Hammarby, Djurgården, Elfsborg, Norrköping, Blåvitt absolut är där. Kalmar gör en fantastisk säsong med tanke på vad man trodde om någon förra året och gjorde det bra. Så att, och det visar ju att det går, men det är en väldigt jämn allsvenska. Så att vi kan absolut vara med där uppe.
Jag lyssnade också på en podd du gjorde i september med BB-podd där du sa att du kunde vara förvånad att ni inte hade presterat bättre för att du tyckte att ni hade så pass bra spelare att ni borde prestera bättre. Hur ser du på truppsammansättningen nu? Det är ju delvis lite äldre trupp.
Ja, det är ju en del spelare som är något äldre. Sen har vi en del unga spelare också. Så att jag tror inte att vi... Jag har faktiskt inte kollat det, men om man tittar snittåldern så tror jag inte att vi har den äldsta truppen i hela allsvenskan. Det tror jag inte. Sen så är det ju så att får du möjligheten att få hem Marcus Berg och Oskar Wendt och Gustav Svensson så tar du den. Det är så pass bra spelare. Så att jag kan inte... Den diskussionen Jag köper jag väl inte riktigt.
Gustav Svensson, hur går tankarna och känslorna efter en sån här match?
Ja, det är tungt. Det är mycket som går mot oss just nu.
Den så hårt kritiserade mångårige landslagsmannen och Bundesliga-spelaren Oscar Wendt ger IFK Göteborg i ledningen med ett jätteskott!
Du har ju själv varit hemvändare ett par gånger till Kamratgården.
Fyra tror jag.
Ja, och hur kan man förklara att Wendt och Svensson som kanske inte presterade på sitt bästa, det tror jag till och med de kanske själva hade erkänt.
Tittar man på i början jag gjorde den podden så hade man absolut inte gjort den. Tittar man på de sista matcherna så tittar man på Gustav Svensson, det han levererar på, det han är bra på, så han är ju överlägsen. Så att han presterade bra. Oscar Wendt också utifrån de sista matcherna så presterade han också. Men tar man innan det så var det ju ingen i vårat lag som nådde upp till de nivåerna som man kan förvänta sig.
Ni har raderat en mental tränare, tror jag.
Ja, han var med förra året också.
Hur jobbar man? För du pratar ju om att skapa liksom det här vinnarkultur, att man en annan inställning. Hur tar man fram det?
Ja, i min värld så är det ett stort jobb, egentligen ett pågående jobb. Det är en kultur man bygger upp med att man vill göra varandra bra. Man behöver inte tycka lika och man behöver inte ens umgås vid sidan om speciellt mycket. Och sånt. Men när man väl är på plan så måste man försöka göra varandra bra. Och den diskussionen har ju Rasmus, våran mentala coach, jobbat ganska mycket med. Och också fick effekt på det, speciellt i slutet av året, att vi gör det tillsammans. Och man har ett ansvar på en arbetsplats att man måste försöka gilla varandra. Och tittar man på fotboll då, där man ändå man möter andra lag och man ska vinna med dem. Men samtidigt varje dag så har man en konkurrens som man kanske inte har på normala arbetsplatser annars. Det är liksom inte i andra verksamheter som jag är inblandad i till exempel. Där är det inte så att man undrar om jag får vara med idag och göra glass. Du kommer få vara med och göra glass varje dag. Men i en idrottsförening så är det ju faktiskt så att du har konkurrenter i ditt lag. Och det kanske är så att du inte får spela. Och då kommer det en känslostyrt. Då kan man inte hantera det och inte prata om det. Och inte duktig på det heller. Så det är lätt att det blir friktioner. Det har man ju jobbat väldigt mycket med. Att man får en förståelse och får rollacceptans också. Att vad syftet är, varför man är där och vad man är till för.
Hur mycket friktion har det varit?
Nej, men helt klart så var det en spretig grupp, helt klart. Och sen är det inte så konstigt. Det är många spelare in och ut, ledare in och ut. Så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där.
Du har ju varit med i IFK Göteborg både i framgång, jag menar enorma framgång i SM-guld och spel i Europa, men du har också varit med när ni kvalar mot Västra Frölunda för att hänga kvar 2002. Vad är det som skiljer en grupp och en säsong när man lyckas kontra när allting går snett fast man kanske har en trupp som borde prestera bättre?
Nej, men jag tror att samspelet mellan varandra har en enorm betydelse. Det här jobbet som man alltid gör liksom med varandra på plan och absolut utanför också, det har en enorm betydelse. Inte bara taktiskt, för det är ju också en bit, och att man får se till så att varje individ får göra det man är bra på. Och också att man får en förståelse i laget att jag behöver, Tobias Sana behöver Gustav Svensson, men Gustav Svensson behöver Tobias Sana. Att man fattar det och att man gör varandra bra och att det blir en naturlig dialog i det. Det är inte alltid så, det är inte alltid så enkelt. Och där kommer ju ledarskapet.
Ja, och hur löser man liksom den, om du säger det fanns förklaringar till varför det var en spretig spelargrupp, men hur löser man det? Tar man liksom alla på något möte? Eller?
Ja, men det gör man ju. Det räcker inte bara ett möte. Det här är ju konstant varje dag. Bygga kultur är ju varje dag arbete. Det är ju svårt. Vi människor har kött och blod och ibland så har man andra issues vid sidan om och som stör en. Och det får man försöka lägga bort, men man måste också ha förståelse för att ibland så har vissa lite tuffare, och då bör man faktiskt ha en viss ödmjukhet och respekt också för att situationen är sådana, och vinner man tillsammans är det inga problem. Förlorar man och man får kritik utifrån av dig till exempel, så kan det påverka, och därför behöver man prata om de här sakerna.
Hur mycket är du i omklädningsrummet och säger till dem, men skärp dig nu eller?
Ja, ytterst sällan.
Hur många gånger förra säsongen?
Jag kanske var någon gång i omklädningsrummet.
Arg?
Nej.
Lite arg.
Ja, det kanske man kan vara. Men man får ju skilja på. Man får ju skilja på sak och person i det läget. Det är liksom att sen att man får stryk, då är det ingen som är nöjd. Och speciellt om man inte tar ansvaret själv. Nej, men då klart, då kan man ju bli arg.
Det gäller ju inte bara IFK Göteborg fotbollen, det är ju större omsättning, men jag tror att Blåvitt omsatt de senaste åren en väldig massa spelare, upp mot 100 spelare. Ja. Liksom. Hur påverkar det?
Nej, men det är ju svårt att hela tiden börja om och skapa nya relationer. Det tar ju tid att bygga relation. Så att det är ju inte önskvärt. Kontinuitet är ju rätt bra vilken arbetsplats du än är på.
Ser man på vilka spelare ni har tappat? Ni har tappat rätt många unga spelare som försvinner till Brönby. Och ja, en del har ni fått bra betalt för, en del mindre bra betalt för. Hur påverkar man unga spelare som vill ut nästan direkt?
Hur menar du att de inte går ut direkt, menar du? Eller?
Ja, kanske i ett fall hade det kanske varit bättre att ha kvar dem längre och sälja dem för ett bättre pris än till exempel Emil Holm eller Wikström till Brönby.
Ja, alltså. Båda Wikström och egentligen Emil Holm, så var det två spelare som inte fick spela så mycket. Så där kanske finns en naturlig del. Sen så är det klart att har man bättre ekonomi så kan man kanske vara tuffare i förhandlingar och sånt också.
Så ni har inte haft råd?
Nej, men det tror jag har varit en del i det definitivt. Att när en ung spelare vill ut och det finns en möjlighet att få bra pengar. Hade du kunnat vara lite kaxigare där då, om du har varit starkare finansiellt, så hade du kanske kunnat säga nej till mer. Alltså, absolut, så är det. Och det tror jag är viktigt för de flesta svenska klubbarna. Och där en del kanske har kommit ganska långt nu då. Att man klarar av att säga nej.
Du som själv nämner fyra hemgångar till Kamratgården. Benjamin Nygren går först till Nederländerna, nu gick han till Danmark. Pontus Dahlberg byter hellre mellan Division 3-klubbar i England och går hem till Blåvitt. Ni behöver en målvakt. Varför kommer de inte till Kamratgården?
Ja, just de två, jag kan inte svara på det. Du får nog fråga dem själv. Sen säger du spelare som är unga och fortfarande ute i Europa, och där finns det säkert ekonomi i det också. Det är väldigt roliga.
Men om du ser att just en Pontus Dahlberg, hade inte du velat ha honom i mål denna säsongen i Blåvitt?
Absolut, absolut. Pontus har varit väldigt välkommen.
Ja, försökte ni?
Ja, absolut.
Då vet du vad ni fick för svar.
Ja, att han ville fortsätta vara ute i och vara kvar i England. Och jag tror också att Watfords mansklubb hemskt gärna ville det också, mer än att han skulle gå tillbaka till IFK.
Micke Stare, återkomsten för din del, hur känns det så här dagen innan matchen mot Elfsborg?
Jag vet inte, frågan, det känns väldigt bra självklart.
Hur mycket längtar du?
Nej, men det är klart att det är svårt att sätta procent, men det är mer än 100.
Men nu, vi ser fram emot det här, för nu börjar det på allvar, eller?
Ja, nu börjar det på allvar, så att det är kul, och vi ska ge allt här idag, så får vi se hur långt det räcker.
Jag tror att på 2000-talet så har Blåvitt, eller tror jag, kollar upp det, 11 olika tränarkonstellationer på lite drygt 20 år. Och du hann ju inte vara här så många månader innan ni skickade Roland Nilsson. Vad är svårigheten med att vara tränare på Kamratgård?
Ja, men det är ju en av de större klubbarna, så får du inte framgång så helt klart så blåser det. Och det är en utmaning, för det blir ju en hel förening. Det blir att man inte är nöjd på försäljningssidan, partner är inte nöjda, supportrar är inte nöjda, publiken är inte nöjd. Så att det krävs ganska mycket av en klubb att vara enade och stå starka kvar med båda fötterna på jorden och köra tillsammans. Jag tror att, jag kan inte recensera det som har varit innan, men jag tror att det är ganska viktigt med någon typ av erfarenhet när sådana saker händer och vilken väg man ska ta och vad man bör göra och vad man bör säga också, att vem som säger vad, det tror jag har en stor betydelse. Och när det blir så mycket så tyder det för min del att man kanske inte har varit helt trygg i varje position.
Jag gissar att Pontus Farnerud inte ensam tog beslutet att entlediga Roland Nilsson, utan jag gissar att han ändå bollar med dig och styrelse, eller?
Ja, nej, vi har ett fotbollsutskott så att det bollar man med.
Hur är det att ta ett beslut att skicka en tränare som inte ens varit på plats i ett år?
Ja, men det är ju inte optimalt. Det är ju ingenting som någon tycker är roligt eller egentligen vill göra. Så är det ju. Men om man det är ju vår uppgift att göra det som vi tror är bäst för verksamheten. Och då måste du ta de besluten också. Men det är ju ingenting som man tycker är kul, tror jag inte.
Vad var det Roland Nilsson inte lyckades med?
Alltså, vi behövde få in mer energi i våran grupp. Vi behövde också få in ett annat sätt att tänka. Och vi behövde också komma tillbaka lite till basic vad IFK Göteborg står för. En av de anledningarna till att vi byter till Micke är för att han står för enormt mycket energi. Det är en kille som jobbar stenhårt 24 timmar om dygnet varje dag. Och det var väl det vi kände att vi behövde få in. Och det betyder inte att någon har gjort någonting dåligt, men situationen var sådana, en spretig grupp, fick inte den framgången vi ville, och vi behövde få in en annan typ av energi i vår grupp.
Rannsakan, nu var ju inte du där när man anställde honom mindre ett år tidigare, men blev det någon slags rannsakan, hur kunde vi anställa Roland Nilsson? Jag menar, det sparkades en tränare mindre än ett år tidigare. Ja. Om man gick på Roland Nilsson och Pontus Farnerud sa ju någonting om att det här är på lång sikt och så. Och sen så, hur mycket rannsakar man ledarskapet som ligger bakom den rekryteringen?
Nu har jag ju varit inne här ett år, så att jag får ju vara med och ta ansvar för mina beslut som jag är med på. Men jag kan ingen lust att recensera andras tankar, utan då får du ta det med dem.
Ja. Och just att ta in Micke Stare igen så att säga, var... Du nämner ju att han energi och så, men fotbollsmässigt så känns det ju som att Roland Nilsson står mer för Blåvitts rötter än vad Micke Stare gör, eller?
Ja, det vet jag inte. Du menar att Roland har spelat i IFK? Ja,
ja,
men det kan ju absolut ha betydelse. Men i den situationen som var då så har det väl inte så mycket kanske med bara med rötter, utan det har ju med att få in energi i en grupp. En annan typ av ledarskap.
Om man tar Micke Stare, du har rekryterat honom tidigare. Hur tajta är ni?
Ja, men vi är väl... Det är inte så att vi umgås inte vid sidan av. Vi kanske under tiden som vi inte jobbar tillsammans så kanske man hördes, ja, något sms någon gång i kvartalet kanske. För att höra hur det går eller hur han mår eller respektive fråga hur glassen går och sådär. Så på den nivån kanske.
Vilka krav har ni på honom?
Ja, men vi har ju absolut stora krav på oss alla. Vi är extremt privilegierade att få syssla med detta på heltid. Det finns liksom inga ursäkter för att inte göra allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Men det är väl det minsta bekymret med Micke Stare, att han inte ska köra för allt vad det bara går. Så att där känner jag ingen rädsla alls.
Fotbollsmässigt är Poja Asbaghi och den driv som man... Där kändes det som den dåvarande ledningen, det behöver inte du ta ansvar för. Men att man på något sätt ville göra upp med Blåvitts 4-4-2 och kanske en annan typ av fotboll. Är den tiden helt död nu under Micke Stare?
Nej, det tror jag inte. Alltså, du måste ju följa med och vara moderna. Sen finns det väl alltid sådana bitar som är elementära för att vara bra ändå. Liksom. Men du måste ju hänga med i utvecklingen. Så är det.
Vad innebär det konkret fotbollsmässigt för det Blåvitt vi ser 2022?
Nej, men jag helt klart, man kan ju vinna fotbollsmatcher på olika sätt. Tittar man Djurgården så är det ett energifullt lag, ganska direkt fotboll. Gör det otroligt bra. Jag måste påstå att AIK också är den typen. Hammarby spelar lite annorlunda. Elfsborg innan spelade väldigt mycket kortpassningsspel, ganska långsamma, ändrade sitt spel och blir ännu mer direkta, vänder sidor på ett annat sätt, vilket Djurgården också gör. Kalmar kommer in och spelar en helt annan fotboll. Sirius spelar en annan också. Jag tror kan vinna på många olika sätt, och det är ju vad som passar den gruppen. Men jag tror ändå liksom att ska du attrahera individer och den nya generationen, så liksom så måste du vara ganska modern i ditt tänkande.
God morgon. IFK Göteborg är Sveriges bästa fotbollslag. Det stod klart igår efter att Blåvitt besegrat Trelleborg med 2-0 och därmed blivit svenska mästare. En titel som firades ordentligt under gårdagskvällen.
Jag är fantastiskt glad, det är underbart det.
Det låter ett riktigt segervrål då.
Uppe på Kamratgården IFK Göteborgs träningsanläggning väntade som traditionen kräver den obligatoriska guldpyttepannan.
Om man tittar på 2000-talet så är det ju ett SM-guld 2007 då du var sportchef och ett gäng cuptitlar, 4 cuptitlar men inget gruppspel i Europa. Vad är ändå din förklaring? Du har ändå varit med som spelare i perioder som sportchef rätt stor del av den här tiden. Varför har man inte lyckats med?
Nej, vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Så att, det är inte, egentligen inte svårare än så. Jag tror att man har jobbat stenhårt för att och nå dit. Under dem, om man ska gå på mina sista, när jag de sista 8 åren jobbade som sportchef, så lyckades vi inte med det här sista. Jag tror vi var i 10 finaler, vi vann bara 4. Så det här sista steget för att ta oss ut i Europa, vi var väldigt nära ett år. Men vi lyckades liksom inte. Det kan väl vara en viss mentalitet som behöver bli ännu starkare. Liksom att man verkligen, verkligen tror på det här och lägger ner all kraft och själ för att verkligen försöka lyckas. Men vi var inte tillräckligt bra, inte varit tillräckligt bra.
Och om man tittar på Gunnar Larsson som nu tyvärr avlidit, men jag menar fram till han var ordförande 2001, jag menar oerhört framgångsrik period, men det var också kontinuitet genom honom, sen hade han väl både plus och minus, men efter det har det varit en väldigt snurr på inte bara tränarpost som jag pratar utan ordförande, klubb, ja. Allting. Vad betyder alla de skiftena?
Ja, men det är ju naturligtvis inte bra. Du får ju inte den kontinuiteten. Och det är ju ofta så också, byter man individer så finns det någon typ av riktning som ska förändras och man vill på något sätt sätta avstamp också av sin egen person. Och det, gör man det för ofta så blir det ju väldigt rörigt för alla medarbetare och sånt också. Och riktningen kanske inte alltid blir tydlig. Och det är ju, Gunnar var ju en extremt stark individ, men riktningen var ju ganska klar.
Finns det utrymme 2022 för en ledartyp av Gunnar Larssons?
Jag tror inte det finns det. Dagens samhälle har inte, i alla fall inte i Sverige, har inte den kulturen där den typen av ledare kanske passar in.
Vad är det för ledarskap som krävs för att leda en allsvensk klubb som både ska innehålla ett omlag och ett härlag?
Jag tror aldrig ledarskapet har varit svårare än vad det är nu med tanke på den individuella utvecklingen och hur människor tänker före. Så kanske det var mycket lättare att få människor att följa än vad det är idag. Idag är det individualism, jag säger inte att det är egoism, men det är en klart mycket större individualism i samhället än vad det var när jag växte upp, eller om du tar Gunnar Larsson som var som ledare, då rättade du in på ett helt annat sätt.
Vilka krav ställer det på er som är ledare för en stor grupp individer?
Nej, men det ställer ju stora krav, och jag tror inte att det är någon som klarar allt det här själv, utan man måste ju ha goda medarbetare som är med och hjälper. Och lika väl som ett lag så har du dina medarbetare som är bra på olika saker och så hjälps man åt. Men det är ju mycket viktigare idag med både policies och verksamhetsplaner och processer än vad det kanske var då. Då var det mer kanske att vi...
en man pekade.
Nej, men lite så var det ju helt klart att det var så. Var det en god man eller kvinna som gjorde det och hade goda avsikter, så var det inget konstigt i det. Det var så det var. Nu är det nya tider och nu är det som det är. Och det är positivt på många, många olika sätt. Och det är klart mycket bättre på många olika sätt. Det är förhålla sig till det och se till att göra det så bra som det bara går. Men ledarskapet är helt klart svårare idag än vad det var för 15 år sedan.
Man kan ju säga att den forna tidens ordförande, de klev ju gärna fram nästan som vd:ar, att de inte höll sig i bakgrunden. Det gjorde ju inte Gunnar och inte den generationen. Man kan säga att Malmö FF, när de fick Håkan Jeppsson, som tyvärr också är avliden, att han som ordförande klev bak lite och att styrelsen jobbade med strategi, långsiktighet, och vd och andra fick jobba med verksamheten. Är det så du har det i IFK Göteborg, att du får driva, du är högste tjänsteman?
Nej, men det är ju så en styrelse ska jobba strategiskt. Den ska inte vara operativ och den ska inte vara inne och peta i saker. Då fungerar det inte speciellt bra. Då är det ingen bra styrelse. Och jag tycker att det är bra i IFK. Det måste jag säga. De låter oss och jobba med det som vi ska göra och inte inne och petar i detaljfrågor.
Och jag hade inte jättekoll på Rickard Berkling som är ny ordförande förrän han klev fram i Göteborgsposten och slog fast att vi vill förbi Malmö FF, och det är ganska snabbt, och vi ser aldrig mer att vi dansar vid nedflyttningssträcket. Hur ser du på den typen av offensiva uttalanden?
Jag tycker det är underbart att en ordförande har en sån framåtanda. Sen just det, de citaten som du säger där, det är väl Rickard som ska svara på det, inte jag. Men jag tycker ju om att det finns ett stort engagemang och en framåtvilja.
Hur sätter inte det extra tryck på er?
Ja, det är ju extra tryck på oss i alla fall. Och sen får man väl ta det med en nypa salt. Jag var inte med på den intervjun, och vad som exakt som har sagts och hur man har menat, det kan inte jag svara på. Det frågar Rickard om, men än en gång, jag gillar att man är offensiv och vill.
Vad är det Malmö FF har gjort på?
Jag tycker Malmö FF har varit helt fantastiska, och sen så var det väl de i situationerna, gjorde några lyckade saker och precis också kom ut i Europa och fick den här ekonomin, och sen har vi fortsatt jobba. Jag är jätteimponerad framförallt av både Niklas och Daniel och hela deras organisation, hur de jobbar. Så att, och den, det som jag kan se utifrån, så är de är skitduktiga.
Vad kan man lära sig om man är en stor klubb men ändå rätt långt efter Malmö FF?
Ja, men jag tror att det finns nog mycket för oss att lära oss i vissa bitar. Sen så behöver man inte titta uppåt och tro att det alltid är så mycket bättre på andra sidan. Men,
ja, här är det väl rätt tydligt om man ser att det är mästartitlar,
spel, Champions League, utifrån det. Det betyder inte att vi är värdelösa på det som vi gör. Men vi har ju helt klart sämre ekonomi och vi har mycket sämre förutsättningar att ta in spelare av den kvaliteten som de kan göra och sånt också. Så är det ju. Men vi har ju en organisation som med medarbetare som är också otroligt duktiga. Så att, det betyder inte att vi är helt odugliga i förhållande till Malmö FF. Men de har ju skapat något som är otroligt imponerande.
Man får väl ändå säga att styrelseordförande är din chef. Han säger att ni ska gå om, och det är ganska snabbt. När är ni om med Malmö FF?
Jag kan inte svara på det. Jag får hoppas att det går fort då.
Annars blev du av med jobbet.
Ja, det är inte omöjligt. Det är en del av min verklighet.
Så. Du har ju ätit guldpytt många gånger på Kamratgården. När är det nästa gång det serveras guldpytt?
Jag kan inte svara på det heller. Jag hoppas att vi hela tiden tar steg och utvecklas så att det kan ske inom en snar framtid.
I den här rollen som klubbdirektör så kommer ju upp en massa andra frågor som du måste brottas med. På något sätt blir det ju att de går till dig som högste tjänsteman, bland annat. Jag menar, det var ju dödshot här om året, och då lyssnade jag på GPs podd med dig där du sa att jag hade aldrig gått ut med det på hemsidan, för att då blir det fokus kring det där. Att det ändå blir, det är en hotfull stämning om man jobbar i en klubb som inte presterar. Varför skulle man inte gå ut med det och markera?
Det var väl, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl en sån situation också då man där man spelade väl, väl så där. Och jag tror att just det, jag kan inte svara på det exakt. Jag behöver nog liksom få lite mer kött på benen där. Men jag tror
det var efter match mot Kalmar.
Jag tror att man var, låg ganska dåligt till.
Det gjorde
att,
man.
Ja, och att fokus skulle ligga på andra saker än det för att fokusera på mer det positiva för att vinna nästa match. Och så tror jag att jag tänkte.
Just det här att ändå... Du berättade ju själv i den podcasten att du är utsatt för dödshot även om du själv inte tog det på allvar. Men vad ska man acceptera när man är spelare, ledare i IFK Göteborg?
Nej, men det är ju alltid oacceptabelt. Dödshot är ju extremt grovt. Det kan man ju aldrig acceptera.
Hur, ibland kan jag känna att man, om man är, verkar i denna världen så kanske man blir lite avtrubbad.
Och, men så är det ju.
Hur ser du på det att man blir avtrubbad?
Ja, alltså jag kan ju bara svara för mig själv liksom, men jag har aldrig varit rädd. Sen om någon har sagt saker liksom, så det är ju ganska många som, människor som har sagt i och med att man det är, man, jag spelar IF Göteborg och var IF Göteborg, sen finns det ju många andra som spelar andra klubbar och håller på dem, och att det är konstant där och då man får höra mindre positiva saker om sig själv. Det är en del av det. Sen är det ju naturligtvis inte, det är inte bra och det är inte positivt, men det är väl som allt annat, man lär sig leva med det på något sätt. Och jag, än en gång kan bara prata för mig, jag tog aldrig det personligt på det sättet så att jag känner mig rädd någon gång. Det kanske jag skulle ha blivit, men jag gjorde aldrig det.
Och i höstas så var det ju även supportergrupper som var uppe på Kamratgården. Det var en bild med olika representanter för supportergrupper. En del, en gruppering som har ett våldskapital i ryggen. Hur ser du på det? Ska man samtala med alla?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog att samtalet är nog bra. Jag tror att samtalet är bra. Sen är ju varje situation säkert unik och i vissa lägen så kanske du inte ska göra det. Men generellt sett så tror jag att olaglighet och sånt, det kan man ju aldrig acceptera. Men ett samtal, jag tror att vi behöver ha samtalet mycket oftare med de flesta grupperingarna där vi gör någonting bra. Vi har en sak gemensamt, att vi håller på IFK Göteborg. Och tror jag vi ska försöka använda den kraften tillsammans i goda avsikter.
Och det gäller alla.
Alltså, men vi är ju ingen rättslig instans där vi dömer människor. Alltså, det gör vi ju inte. Det är inte vi, det är inte vår uppgift. Den är jättesvår, men det är ju inte, vi är ju inte där vi så att jag ska inte ska prata med dig eller någon annan. Då får det ju vara någonting att individen är kanske avstängd eller har tillträdesförbud eller något sånt. Men annars är det ju jättesvårt att säga att man inte ska göra det. Jag tror att dialogen är otroligt viktigt, speciellt med vissa grupperingar.
Du säger att du aldrig varit rädd. Hur ofta hör du från någon annan ledare eller spelare att de faktiskt har någon slags oro?
Det kan hända, men jag vill nog påstå att under alla år, jag har hållit på i fotbollen i 30 år nästan, så är det är ju ingenting som, även om man försöker göra det till något vanligt, så vill inte jag påstå att det är speciellt vanligt att jag känner till att många kommer till mig att nu har det här hänt och jag känner mig skraj. Det är inte ofta det händer. Men det är klart att får du något så att familjen eller något vill bli hotad, det är ju helt oacceptabelt. Och då måste man definitivt då måste det bli konsekvenser att man gör någonting åt det.
Ett annat ärende som ju hamnade hos dig, Kolbein Sigthorsson, ju som blev anklagad för saker som skett på Island tidigare innan han kom till er, men det slutade ju med att ni på något sätt stängde av honom från spel och försökte hjälpa honom så långt kontraktstiden gällde för att sen släppa honom. Man kan väl säga att här fotbollen har problem med män som har gått långt. Det ser man ju fler exempel på i dessa dagar också. Hur svårt är det att hantera sådana situationer?
Ja, men det är ju svårt. Det är ju, människor, som sagt, kött och blod. De flesta människor jag har träffat genom alla år egentligen, det är bra killar och tjejer. Det är väldigt få som jag har träffat som är kompletta idioter. Och ingen av dem som jag som spelare liksom har, när du sitter ner och pratar med dem, är oftast snälla, snälla människor. Och ibland så blir det saker som händer som går överstyr och som inte är bra. Och ibland så behöver man ta beslut också som inte gagnar individen, utan det som man tror är bäst för klubben och för verksamheten. Och då får man ta dem. Så att, det är inga lätta. Det är inga lätta beslut, för det påverkar människor, och oftast unga människor också. Det som vi har med fotbollsspelare att göra. Då, så att, det är inget kul.
Hur är det, jag menar, dels fanns det ju ett offer på, eller flera möjligen, jag kan inte exakta detaljer, men det fanns ju åtminstone ett offer på Island, och sen fanns det ju också många, jag menar, både kvinnor och män som inte liksom förstod att IFK Göteborg inte markerade, att de kände att...
Men det gjorde vi ju.
Jo, men ni behöll honom ändå på något sätt.
Ja, men det är ju, det här är ju en individ. Vi har ju ett arbetsgivaransvar också att försöka hjälpa den här individen med vad det nu må vara. Om det är...
Men var det helt självklart att han aldrig skulle spela för IFK Göteborg igen?
Nej, det var ett gemensamt beslut utefter att det som vi hade bestämt att vi skulle göra inte hölls, och då blev det så.
Vad var det som ni hade bestämt som inte hölls?
Ja, vi skulle göra ett arbete tillsammans med Colbein, och du får prata med Colbein om det naturligtvis, men då tyckte man nog inte att det var rättvist, och då valde man att gå isär helt enkelt.
Att han tyckte inte det var rättvist när ni ställde de kraven på honom?
Nej, men så kan man nog tolka lite. Men du, för att få hans bild så får
ja,
du
prata jo, med honom. Nu vill jag ju ha din bild, ja, eller IFK Göteborgs bild. Ni upplevde att han ställde inte upp på det, och då var det inte aktuellt.
Nej, så var det.
Och då var det aldrig aktuellt att spela. Hade han följt planen så hade han kunnat spela?
Ja, det hade inte varit omöjligt, nej.
Vad ingick i planen?
Nej, men det är mellan oss och Colby.
Nej, för detta är ju inget ni har kommunicerat, att han inte följde den plan ni hade kommit överens om.
Nej.
Varför har ni inte gjort det?
Nej, behöver vi göra det?
Ja, det är ju det. Om vi går till början på intervjun där du pratar om transparens.
Ja, men det är inte så att vi inte har varit icke-transparenta. Det är ingen som har, du är nog den första som frågar, men jag bara ska välja.
Ja, okay. En annan sak som dök upp under hösten var Anders Vasquez, och jag vet, jag har ju pratat med dig om tidigare. Han gick ju rätt hårt åt IFK Göteborg. Vad är din bild av hans beskrivning?
Nej, det är ingen bild jag känner igen alls faktiskt.
Du är helt främmande för det?
Ja, men det är faktiskt när det gäller Andres, så nej, jag känner inte alls igen den bilden. Sen är ju Andres känslor, och det måste man ju ta på med största allvar och respekt, för det är ju han som har dem, så att det får man ju ha, men det är ingen bild som jag känner igen.
Har du efter det sträckt ut handen, ska vi träffas, prata om det som har hänt?
Nej.
Varför inte?
Jag har inte pratat med Andres sen, kan det ha varit 27, 28 eller någonstans, så att... Det här kom upp i, var det 2021 va?
Ja. Precis.
13 år efter. Nej, det har jag inte gjort.
Under den tid du var borta så var ett tag Frank Andersson ordförande och Mats Gren var sportchef. Och då pratade de ju om att IFK Göteborg lite misslyckats i de här, det som man idag lite kallar utsatta områden. Och så. Hur ser du på det? Att de försökte liksom komma ut i de områdena?
Ja, den är att Frank Andersson säger så som han sa, det är faktiskt rätt befängt om jag ska vara ärlig. IFK Göteborg satte sin akademi i de östra stadsdelarna, och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på spelarna och de klubbarna, så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de föreningarna, för det fanns en oro att när IFK kom dit ut, och det är ju Roger Gustafsson som är en fantastisk ledare som också gjorde så som man kom överens om, att man inte gick på spelare i de östra förorterna, för att det fanns en möjlighet då att de klubbarna inte skulle finnas kvar, för att IFK Göteborg skulle bli så stora. Så det man gjorde var att man har ett lag i varje åldersgrupp, och tittar man på kanske på de större klubbarna så kan de ha väldigt många lag i varje åldersgrupp. Det IFK Göteborg har haft ett hela tiden för att inte på något sätt hamna i konflikt med de klubbarna. Så att Frank Andersson var ju en av dem som absolut...
Han var
ordförande i Gunnelse, så jag tycker han var helt snett på det.
Ja, det var ju lite förvånande. Har ni ändrat strategi, eller är det fortfarande samma strategi som gäller?
Nej, vi har fortfarande så. Vi börjar med lag börjar vi som 12-åringar i år. Och så innan det så kan man, finns det inbjudningsträningar och man kan komma dit och pröva och spela. Men innan 12 år så ser vi gärna att man är i sin moderförening. Och sen när man kanske är lite mer mogen för det som 12-13-åring och vill satsa mer, men då är IFK-klubben för dig.
Sen du slutade som sportchef så har ju polisen kommit in ett tag under några år, Fredrik Gårda, och bland annat varnat för att en hel del kriminella kommer in och vill göra spelaraffärer, och nu har ju tyvärr den satsningen dragits ner igen, men under några år, och det finns ju kopplingar här i Göteborg och bland annat en rådgivare som har fått pengar som är, kan hamna inom, eller han är i varje fall utredd av både rättsliga myndigheter och skattemyndigheter. Hur ser det ut på det idag när du kommer tillbaka? Är det något du pratar med Pontus Farnerud? Hur ska vi förhålla oss till det här att det är en annan verklighet?
Ja, men vi har nog inte pratat jättemycket om det kan jag inte säga under det här året som jag har varit. Det kan jag inte säga. Inget som har varit uppe på tapeten hos oss faktiskt.
Är det något du tror att ni behöver ta i beaktning, eller kan ni bara...
Nej,
business
as usual. Det behöver vi säkert absolut göra, och som jag sa, fotbollen har ju blivit en klart större industri än när jag var i IFK förra gången, och det är fler människor runt omkring, och agentvärlden har luckrats upp jämfört med när jag var där också. Då var man tvungen att ha licens med mera och kan inte jobba på samma sätt som man kan göra.
I sig tillbaka, ja, i någon form.
Ja, men inte på samma sätt. Jag hoppas att det blir ännu mer reglerat, om jag ska vara ärlig. Så det behöver man absolut hantera och jobba med. Men det är ingenting som jag och Pontus har pratat jättemycket om faktiskt.
Om man tittar på lite större frågor kring svensk fotboll så är det ju Karl-Erik Nilsson har drygt år kvar. Vem vill du se som ny ordförande för svensk fotboll? Och är det något som är viktigt för IFK Göteborg? Vem som styr?
Det är ju väldigt bra för alla klubbar om vi har en bra ordförande. Jag måste villigt erkänna att det är faktiskt ingenting jag har ägnat många sekunder tankar på vem som ska vara ordförande för svensk fotboll.
Qatar är ju på gång nu. Borde Sverige bojkotta om man går dit?
Nej, man har ju, svensk fotboll har ju sagt att det är högst olämpligt att det är Qatar, men att man inte ska bojkotta, så att nej.
När jag intervjuade dig 2014 så pratade du om att du ville egentligen ha lite mer dynamik mellan svensk elitfotboll och Svenska fotbollsförbundet, inte samma personer på samma poster. Det kan jag berätta för dig är oförändrat. Hur ser du på det?
Ingenting jag har tänkt på heller. Jag får börja fundera på det. Då tänkte jag nog mer på det faktiskt än vad jag gjort här. Jag har nog funderat på massa andra saker som mer har med IFK Göteborg att göra, mer än att jag har engagerat mig externt.
Mm. Då var du bland annat för en mindre allsvenska, mindre superetta. Hur ser du på det idag?
Jag skulle nog fortsätta och tro på det. Ja.
Vad är fördelen?
Nej, för att det blir helt klart spetsigare, och jag tror att vi skulle ha ytterligare lag ute i Europa och vi skulle vara mer framgångsrika. Och vi skulle också kunna ha en bättre ekonomi.
Hur ser du på den fördelningsnyckel som är? Jag menar, nu är du ju ändå någon slags vd för IFK Göteborg, att det har varit 75-25 mellan allsvenskan superettan, man glider någon procentenhet. Det har ju varit diskussioner, ni har ju varit med i storklubbarna. Hur ser du på det? Är det viktigt att driva det att ni kanske får mer sätt att kanske ett varumärke är starkare?
Ja, men det är så är nog. Gör man väl ifrån sig så jag tycker absolut att du ska ha mer pengar. Det tycker jag.
Var står du i VAR i svensk fotboll?
Ja, det är ju extremt känslig, för att det är väldigt många som inte vill ha VAR som ser detta som helt kast. Och jag lägger ingen stor värdering i det, om jag ska vara ärlig. Däremot så ser jag inte att Sverige som land, om hela Europa och världen använder VAR, att vi ska stå här och streta emot, för det kommer ändå bli VAR på alla andra ställen. Och ibland får man bara bita det sura och hänga med, och jag tror att det är precis så som vi måste göra också.
Domarna vill ju gärna ha det, samtidigt som många inom svensk fotboll kritiserar domarna att nivån har gått ner på senare. Och hur ser du på det?
Jag vet inte. Jag är nog ganska neutral. Jag tycker inte att det har varit Alltså, tittar man på förra året när jag sitter och tittar på våra matcher, det är liksom inte, det har väl inte varit domarna jag har hetsat upp mig mest på. Man ska vara ärlig. Sen så gör ju de misstag också, så att, men de gör många bra saker med, så att. Och nu tycker jag väl att domarna får ganska bra förutsättningar för att göra sitt jobb jäkligt bra. Så att, jag förväntar mig att de kommer att hålla en hög nivå. Men jag har liksom ingenting att fundera på att oj, vad illa var domare.
De vill ju gärna ha VAR. Är det ett skäl? Ska man lyssna mer på dem än på alla supportrar som inte vill ha VAR?
Nej, vi är medlemsägda. Så att det är medlemmarna som styr om vi klubbar ska ha VAR eller inte. Sen är det väl Svenska fotbollsförbundet som blir i sista änden som styr ändå, vilket vad vi klubbar tycker och tänker. Men vi är medlemsägda, så det är supportrarna som styr.
Hur ser du på konstgräs? Ska det förbjudas?
Gärna.
Vad krävs för att det ska förbjudas?
Ja, den drev jag väldigt hårt för 15 år sedan kanske. Idag så det ser ut som det gör, men jag tycker definitivt att fotboll ska spelas på gräs. Det är inget, men det ser ut som det gör. Vi får förhålla oss till det, men jag tycker definitivt att fotboll ska vara på gräs.
Du är inne på att ni är medlemsägda, och många medlemmar är ju som sagt supportrar, driver ju den här frågan om villkorstrappan. Var är du i den kampen mellan polis som vill följa lagen med bengaler kontra supportrar och kanske rätt många i svensk fotboll?
Ja, men jag är ju ganska ny på de frågorna, och helt klart är jag ju emot kollektiv bestraffning. Den ser jag ju inget positivt alls i, och speciellt inte. Alltså, vi ska jobba tillsammans. Jag tycker att vi har ett otroligt gott samarbete i Västsverige med polisen, där det finns en dialog och man försöker göra varandra bra och lyssna på varandra i samtalet. Så där vill jag ändå påstå att vi har ett gott samarbete. Men det är ju väldigt konstigt sätt att se på saker, att man ska bestraffa en hel organisation och supportrar också, många supportrar också som inte har något med det att göra. Det är ju den enskilda individen som ska få sitt straff för det, och det är där vi får lägga kraften.
I perioder har ni haft lite högre publiksnitt. Vad kan ändras så att ni får ett kanske ett drag som det är i Stockholm eller Malmö kring IFK Göteborg? Är det bara sportliga prestationer? Eller kan
det är en bit, men som jag sa innan, jag tror att vi behöver ha ett mycket större samarbete med alla och göra fler individer som vill vara med involverade.
Hur gör ni det konkret?
Genom att ha fler möten med de olika supportergrupperna. Har en större dialog om hur man vill att det ska vara på våra arrangemang. Att de också får vara med och ta del av och vara involverade och se till så också, så att man tar ett ansvar för att det blir så.
Stort tack. Så får vi se när det blir guldpitt nästa gång.
Ja, du är välkommen då.
2020-talet.
Ja, man kan alltid hoppas.
Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson, och ta tacksamt emot alla synpunkter, idéer, tankar, önskemål, ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.